En podcast från Aftonbladet.
Man kommer ihåg de här stunderna när man firade omklädningsrummet efteråt, när det var ingen media utan bara vi spelare och ledare. Så man har ett speciellt band.
Senast Sverige vann ett OS-guld i ishockey var i Turin 2006. Sverige mot Finland i final och Niklas Lidas Lidström blev vår stora nationella hjälte.
Och direkt och Sundin spelar bakåt och Lidström skjuter. Ja! Det är 3-2. Vilken start! Helt underbart!
Med 4 Stanley Cup-titlar och 20 säsonger i Detroit Red Wings utan att missa ett enda slutspel så räknas Lidström som en av de främsta ishockeyspelarna genom tiderna. Och efter att han la av 2012 så har han varken lämnat sporten eller Detroit Red Wings, utan idag så jobbar han som scout för klubben han representerade under hela sin spelarkarriär. Vi ringer upp Lidas och pratar om det nya karriärslivet. Vad tittar han på hos nästa generation? Hur minns han OS-guldet 26? Och vad vill han säga till Tre Kronor-truppen inför deras kommande OS-resa? Mitt namn är Maja Andersson och det här är Sportbladet Daily. Sportbladet Daily har fullt OS-fokus under hela mästerskapet och vi släpper ett sprillans nytt OS-avsnitt varje vardag. Så följ oss i Aftonbladets app eller i valfri poddspelare så missar du inte det. Hallå?
Hallå, nu hör jag dig.
Ja men hej Niklas.
Hej.
Hur är läget?
Jo då, det är bara bra.
Du var ju en sjuhelvetes duktig hockeyspelare när du var aktiv. Är du lika duktig som scout?
Jag känner mig nog lite mer grön som scout än kanske som spelare, men jag tycker det är väldigt kul. Jag tycker det är kul att kolla på spelare, kolla på detaljer i spelet och detaljer som spelare gör på isen också. Så att jag håller på att lära mig hela tiden, tycker jag själv, i den här sidan det jag gör nu.
Men hur många år har du jobbat som scout nu?
När vi flyttade hem ifrån USA där för, ja nu är det över 10 år sedan, så jobbade jag lite grann i början i en eller två säsonger vart det. Och sen började jag här igen för Detroit för, det är väl 3 år sedan nu, så att jag är inne på 4:e året med Detroit.
Okej, okay. Ja, och du lär dig sakta men säkert liksom.
Ja, och man lär sig mycket av att prata med andra scouter. Håkan Andersson som är, har varit scout i Detroit över 30 år, han är otroligt kunnig och man får mycket tips och så, vad man kan titta på, vad man kan se och så. Så att jag tar hjälp av dem runt i organisationen också.
Ja, men vad har du, skulle du säga, liksom, vad har du för användning av din hockeykarriär nu när du har klivit in liksom, i jobbet som scout?
Det är nog att se dels om man har drivet. Om man har ett driv att man vill bli bättre. Man ser, man försöker att bli bättre. Och även spelförståelse, läsa olika situationer. Man har ju hamnat i väldigt många olika situationer själv på isen. Och man vet hur man löser dem eller hur man tänker. Och ser hur andra spelare tänker också. Om de ser sådana lösningar eller om man kanske stirra mer på puck eller hur man ser omgivningen och så. Så att det har man haft nytta av när man som spelare själv, när man läser av situationer och ser hur spelare löser dagens situationer så att säga.
Men för när man liksom googlar dig eller läser om dig eller pratar om dig, då är det så här, ja men Lidas, alltså han hade ju ett helt felfritt hockey-IQ. Alltså det är otroligt hockey-IQ. Jag bara okej, hockey-IQ, han är smart på något sätt. Men vad menar liksom folk när de säger så om dig, tror du?
Ja, det är spelförståelsen, att kunna läsa spelet eller kanske förutse vad som kommer att ske eller vad man tror kommer att ske. Kanske lite grann, vad är oddsen att de kommer att göra den här saken nu? Så har man gjort det många gånger och man får en viss erfarenhet. Men just att läsa situationer, läsa vad som kommer att ske, det är väl lite spelförståelse. Samtidigt att ha den under en hög press när man vi kanske blir forecheckade med på, spelarna forecheckar hårt eller man har en kamp i hörnet där han har kunnat se olika situationer. Så det är just det här att kunna ha spelförståelse och läsa spelet, det är det jag hade väldigt nytta av i min karriär.
Ja, men för du kan själv känna också att så här, ja, men jag håller typ med, jag hade ändå en bra spelförståelse.
Ja, det hade jag. Det tycker jag själv att jag hade det. Jag var inte den största killen på isen eller den mest fysiska eller den starkaste, men jag levde mycket på min rörlighet på skridskorna, men min spelförståelse, det hade jag väldigt mycket nytta av i min karriär.
Men hur funkar det här scoutjobbet egentligen då? För att du bor i Sverige, du har liksom ett fotfäste i Västerås, men sen så jobbar du mot Detroit och vistas där en del då, eller hur ser det ut?
Ja, jag reser över till Detroit ungefär varannan månad. Så när jag är på plats i Detroit, då jobbar jag runt laget. Det kan vara allt ifrån möten med tränarna, gå igenom powerplay, boxplay. De tränarna vill att jag ska sitta med på möten med vissa spelare. Så man är lite mer närmare spelet, på så, närmare laget när jag är där. Sen jobbar jag naturligtvis med min chef Steve Eisenman som är general manager för Detroit. Lite om bygga laget inför nästa år och titta på free agency och titta på en trade deadline som kommer upp här i början på mars. Så sådana saker också. Men just när jag är på plats i Detroit så är det lite mer runt laget. Här hemma i Sverige så då tittar jag mycket på dels unga talanger, de som är på väg över. Men även kanske spelare som vill åka över som free agent, prova på NHL. De kanske är late bloomers, de kanske blommar ut lite senare än sina jämnåriga, eller spelare som kanske vill tillbaka i NHL en andra chans, eller Nordamerika en andra chans. Så att det är sådana spelare jag tittar på, och då reser jag runt både på SHL och Hockeyallsvenskan också. För jag tycker det är bättre att se spelare live. Man ser kameran på TV, kan man ju följa dem till viss del, men just se kroppsspråk, man ser när kameran inte är med dem på isen utan man kan följa dem i deras byten eller i båset när de kommer av isen. Sådana där små detaljer är mycket bättre att se live.
Men alltså, hur många matcher slukar du under en vecka?
Det kan vara 3-4 matcher. Ibland är det lite färre, då är det 2 matcher. Ibland kan det bli lite mer intensivt. Jag åker på olika landslagsturneringar också, då kan det bli fler matcher. En lång helg till exempel, eller det kan bli 2 matcher om dagen. Så att det är lite olika beroende på hur matchschemat ser ut.
Men vi leker med tanken då att du åker och tittar på en ung svensk kille här i Sverige som liksom, men han är upcoming kanske och ja, men inte riktigt ett namn än sådär. Vad är det du tittar på hos en ung blivande, ett ungt blivande proffs kanske man vill ändå säga då?
Ja, det är många olika komponenter man tittar på. Dels är det skridskoåkning, puckhantering. Tävlar killarna? Har de, att de tävlar i situationerna? Den här spelförståelsen som jag pratade om. Så det är olika saker man tittar på och bryter ner. Så att det är svårt att peka på en sak man tittar på. Utan man tittar på en massa olika saker. Hockey är en väldigt komplex sport. Man lär vara bra på olika saker, så att man tittar på väldigt mycket faktiskt när man ser dem. Och sen ser man dem inte en gång, utan man tittar på dem fler gånger. Man ser fler matcher för att se ett mönster. Ser man att, för alla kan ha en jättebra match eller en dålig match, men när man ser dem fler gånger så ser man ett mönster till slut. Man ser tendenserna de har, man förstår lite mer hur de tänker i spelet och så. Så att många spelare ser man många gånger för att bilda sig en bättre uppfattning om dem.
Hur viktigt skulle du säga att personlighet och karaktär och så spelar in i det här? Alltså, du kan ju absolut vara en jätteduktig hockeyspelare, men liksom, tittar man på den mentala biten också, liksom personlighet och så?
Ja, det är en annan aspekt man tittar på. Om man tar ett killa som ska bli draftare som är 18 eller ska fylla 18 år, så lyssnar man mycket med lagkamrater, gamla tränare, materialare, till och med deras föräldrar kan man ha intervjuer med också. Så att man tittar och försöker förstå det för person bakom hockeyspelaren också, vad han har för, vad det är för slags karaktär. Så att man bildar sig en uppfattning om personen utanför isen också, vad det är för typ av människa som man tittar på också, inte bara hockeyspelaren utan även människan.
Vad gillar du för spelartyp då? Alltså överlag, jag fattar ju att när du åker till Detroit så kanske det är så att det ska fyllas ut en lucka liksom, och att då behöver du titta efter alltså specifika karaktärsdrag eller spelartyper och sådär, men i hjärtat någonstans måste det ändå finnas en så här, ja men jag gillar den här spelartypen eller jag gillar den här mentaliteten, eller kan du liksom peka på någonting som kommer från bara dig?
Ja, om man ska bryta ner det lite grann så tittar jag de som tävlar, de som har det här drivet och vill bli bättre. Man behöver inte vara bäst skridskåkare ute på isen, men man måste ha driv. Det syns när man följer en spelare och ser dem några matcher, så ser man det här drivet. Har de ett driv? Vill de verkligen det här? Och sen tittar man på spelsinnet som jag pratade om tidigare. Har de spelsinne? Kan de läsa spelet? Så de två komponenterna är någonting som jag kanske tittar på mer än andra. För att har man inte det här drivet, när man kommer högre upp i junioråldern och kliver in i seniorhockey, så det blir tuffare. Det blir smalare att komma hela vägen fram och man måste ha driv och måste orka. Det kommer att komma motgångar, så man måste orka med de här motgångarna. Och som jag sa, man behöver inte vara den absolut bästa hockeyspelaren på isen, men det här drivet kan ta en väldigt långt.
Är det svårare att slå i NHL nu än vad det var på din tid, tror du?
Både och, tror jag. Det var ju på min, när jag kom in i NHL så var det ju färre lag. Det var ju var det 21 eller 23 lag när jag kom in, och nu är det ju 32 lag. Så det är fler platser, det är fler spelare som finns i NHL. Men jag skulle tro att det finns otroligt många scouter som tittar spelare. Det finns access till internet, du kan se matcherna i stort sett över hela världen, kan du se nästa dag och följa spelare. Så att man kan följa spelarna på ett annat sätt än man kunde göra när jag kom fram. Då var det mer att några scouter här och där, framförallt i Sverige, som åkte runt. Men nu är det otroligt mycket, mycket större. Så att på så sätt så blir man mer synad i dagens hockey än när jag kom fram. Så på så vis kanske det blir lite tuffare. Men som sagt, det finns fler platser i NHL. Det är fler lag, så det finns fler platser.
Vi kommer att kliva in i en OS-bubbla nu. Händer det att du ibland tänker på Turin 2006?
Ja, det händer, och framförallt är det nog när man är ute och träffar folk och folk kommer fram till en när man på gatan eller var det kan vara någonstans och tackar för ens karriär, men även tackar det här målet som gjorde att vi vann ett OS-guld. Och folk, det som är ganska roligt också, att folk kommer ihåg var de var någonstans och såg matchen, eller var de satt och såg matchen någonstans. Så, sådana saker är ganska roliga att få höra också. Så att det händer ganska ofta att folk pratar om just det här målet. Det har ju gått 20 år nu, men ändå så kommer fortfarande fram. Och det är väl just de här tiderna med OS, men även annars också, så har folk kommit fram och vill prata om målet och allt som skedde den här matchen.
Det är ju ett otroligt historiskt ögonblick. Framförallt när du då ändå får avgöra finalen mot Finland.
Ström och Krova. Koivo Lehtinen. Inte sällan. Forsberg gör som du säger, han åker direkt och Sundin spelar bakåt och Lidström skjuter. Ja! Det är 3-2, vilken start! Helt underbart! Och Lidström, en Norris Trophy-vinnare ett antal gånger, världens bästa back i flera år, via ifrågasattan. Jag tror att vi slutar ifrågasätta Niklas Lidström.
Jag har ju tittat på det här klippet nu x antal gånger. Hur många gånger skulle du uppskatta att du har tittat på det här klippet?
Ja, du, jag har nog sett kanske 100 gånger. Det dyker upp folk, en del vill visa klippet och fråga lite om själva klippet också.
Hur du tänkte så att, typ? Eller så
här. Ja, hur jag tänkte om jag ville skjuta högt på klubbsidan där jag sköt till exempel, om jag såg att Sakko Koivos klubba gick av och han åkte och skulle hämta en ny klubba i båset, att det fanns lite 4-3 där läge. Så att sådana här grejer, detaljer är det många som vill veta också. Då vill de gärna se och prata om klippet samtidigt som man tittar på det.
Du låter ju väldigt snäll som fortfarande står kvar och bara okej, ja men det går bra.
Liksom. Ja, men det är ett roligt, jag tycker det är ett starkt minne för mig fortfarande, och det är kul att folk fortfarande uppmärksammar och folk vill prata om det och visa intresse för det. Så jag tycker bara det är kul faktiskt.
Ja, men för jag fnissade också till när jag såg det här, för att du spelar ju också banne mig utan visir, Niklas. Alltså det där är ju 2006, det känns inte som att det är så jättelänge sedan, men det ser ju ut som att det är 1970. Alltså, för du har ju liksom öppet hallå från alltså hårfästet.
Ja, precis. Och det var så det var då. Nej, men... Det var nog många som körde utan, och det var ingen regel på det som det är i dagens NHL eller i internationell hockey heller. Så att då var det fritt fram, så då körde man utan visir.
Ja, men för du gjorde någon intervju i efterhand i SVT tillsammans med Foppa, och då ser man att du har liksom sår i hela pannan typ. Och jag är bara så, hur många tänder har du ens kvar?
Ja, jag har alla utom tre. Jag tappar tre utslagna tänder. Men ja, jag kommer ihåg, jag fick om det var en puck eller en hög klubba ovanför som slog upp hjälmen och fick ett jack och blödde lite i pannan. Så det fick jag ha med mig den turneringen. Men det var det värt så här i efterhand.
Ja, nej, men tre tänder, det var inte så farligt med andra ord då.
Nej, jag har haft lagkamrater som har tappat hela tandraden fram och upp och ner, så att jag har klarat mig mycket bättre. Så att,
ja, nej, men jag var bara så fascinerad över att det kändes verkligen som att nu var vi på 70-talet, men det var vi absolut inte.
Nej.
Den här OS-medaljen då, har den fått någon helig plats hemma? Vart hänger den?
Nej, den ligger faktiskt i ett bankfack bara. Jag hade den när vi vann, så åkte vi, jag borde ju spela i Detroit, så vi åkte hem till Detroit och den låg framme i huset i Detroit i några år. Men sen flyttade vi hem och då var den nedpackad någonstans och sen har den faktiskt inte kommit fram till sen dess. Så att det är någon gång man har gjort kanske någon föreläsning och så och de vill att man ska ta med sig Stanley Cup-ringar och OS-guldet. Så då kommer det fram, men annars är det ligger den nog där i bankfacket.
Då ligger den ju ändå i tryggt förvar, tänker jag. Det är liksom ingen skokartong i källaren så.
Nej, det här är inte. Nej. Det är det faktiskt inte.
Men för den här OS-truppen som du var med i, alltså det är ju många av de spelarna har ju liksom varit nutidens spelares idoler. Alltså man har ju växt upp med de här namnen, inklusive dig, och det är ju otrolig trupp. Alltså Henrik Lundqvist, Peter Forsberg, Jörgen Jönsson, Sundin, Sedinarna. Och ni är ju alla på något sätt så evigt sammansvetsade. Vad har ni för relation idag?
Ja, framförallt när vi träffas eller man stöter på varandra så kommer det här. Man pratar lite om OS-guld. Man kommer ihåg de här stunderna när man firade i omklädningsrummet efteråt, när det var ingen media utan bara vi spelare och ledare. Så man har ett speciellt band till spelarna. Och när vi går igenom truppen här, så vi hade ju en bra mix av äldre, rutinerade spelare som mig själv, Sundin, ja, Forsberg och Alfredsson. Sen hade vi lite yngre killar som ja, Sedinarna till exempel, som har faktiskt spelat en tredje kedja som inte fick så mycket powerplay-tid, utan det var Sundin i första, Henrik Zetterberg i andra och sen kom Sedinarna. Så att det som var speciellt med den här gruppen också var att alla köpte sin roll. Man förstod att här kommer ett gäng stjärnor tillsammans, alla kommer inte kunna spela lika mycket, men styrkan i det laget var ju också att alla köpte sin roll, att acceptera den roll som man fick.
Men hur ser det ut idag då? Liksom? Är det någon som står dig väldigt nära eller är det mer den här spontana typ man ser varandra vid något tillfälle och hejar och sådär och minns tillbaka? Eller har du någon relation med någon som är lite djupare än någon annan?
Ja, men det är nog killarna i Detroit. Thomas Holmström och jag kamperade ihop i Detroit väldigt många år och har en bra kontakt nu efter NHL-karriären också. Så vi har lite kontakt. Mats Sundin brukar träffa lite då och då. Foppa träffade jag igår faktiskt. Vi hade en liten grej på TV4 där vi pratade om just det här OS-minnet. Så att, man stötte på de här spelarna som man spelar ihop med då. Lite då och då faktiskt.
Vad skulle du säga att Tre Kronor betyder för dig idag då, så här 20 år senare?
Ja, det betyder mycket fortfarande. Det var där man fick en skjuts i karriären. Man gjorde debut i Tre Kronor innan man blev proffs. Så att det var lite ett skyltfönster utåt då, och visa att man kunde spela på internationell nivå. Så att det, för mig var det nog en språngbräda till NHL att få göra debut i Tre Kronor och spela ett hockey-VM innan jag åkte över. Så att Tre Kronor ligger fortfarande varmt om hjärtat när man tänker på den här landslagströjan och stoltheten man hade när man fick bära den.
Får jag fråga, är du lite skrockfull eller är du mer vetenskapligt lagd så?
Jag är nog mer skrockfull faktiskt.
Är du det? Okay.
Jag kanske är både och, för jag är lite så här vetenskaplig. Vissa saker som man har gjort och vet funkar, ja, men då kör jag på det. Men sen kan man ha den här skrockfullheten innan matcher och sånt där som man hade för sig, som man nu efteråt tänker man, varför gjorde man så? Men man tyckte det funkar, så då körde man på med det bara.
Ja, men för att då tänker jag att du kanske kommer att gilla det jag säger nu här. För att jag ser att historien kommer att upprepa sig. Och hör mig på det här. Det är alltså jämna 20 år sedan guldet i Turin. Och nu spelar Tre Kronor återigen OS i Italien. Med en NHL-trupp som vi inte har sett på över 12 år. Precis som 2006. Är det ett gott tecken, tror du?
Ja, det tycker jag absolut. Den teorin köper jag. Det vore otroligt kul om Tre Kronor kan gå hela vägen. Det kommer bli en tuff turnering, men förutsättningarna finns, det tycker jag. Och sen gäller det att ha lite tur där det drar ihop sig till viktiga matcher också.
Ja, de inleder ju OS här mot Italien. Vad sätter man för typ av förventningar när man möter världsnation under ett OS? Nu är inte Italien kanske känt för sin enorma hockeyliga, men jag vet inte hur man ska resonera riktigt.
Ja, framförallt tror jag att man vill ha en bra start på turneringen. Man vill ju vinna första matchen naturligtvis, men man vill ha en bra start där man där man sätter laget lite grann. Det kommer bli olika kedjeformationer och backpar som inte är vana att spela med varandra. Så att det gäller att hitta en kemi där i de olika femmorna. Så att det kommer bli viktigt. Sen om det kan klicka så blir det blir tuffare matcher längre fram. Så det gäller att sätta den här truppen och sätta laget väldigt tidigt. Så det är en bra möjlighet att göra det när man möter ett lag som Italien.
Men hur kommer du att konsumera OS då?
Jag kommer att sitta i tv-soffan och se. Jag kommer nog att se alla matcher. Så att jag ser fram emot turneringen jättemycket. Det ska bli kul att se alla lag. Det är ju, alla lag har ju superstjärnor i lagen. Så att det ska bli kul att följa den här turneringen.
Ja. Kommer du att titta med ditt scoutöga då?
Det kanske kommer bli lite grann. Men sen kommer det nog bli lite känslor också. Så man släpper det scoutögat lite grann. Och heja på Sverige kanske mer som ett fan.
Ja, men om du får skicka iväg en hälsning till hela den här OS-truppen då, vad skulle du vilja säga då, du som ändå har levt och vunnit ett OS?
Ja, jag skulle säga att de har världens chans att göra någonting väldigt stort. Men ett OS får man bara spela vart fjärde år, och vi vet ju inte om NHL-spelarna kommer vara med nästa sväng. Så att det är en otrolig möjlighet att göra någonting historiskt. Så att ta tillvara på tillfället och framförallt njut av att spela en OS-turnering. Det är inte alla som får den chansen, så njut när ni är där också.
Vi får väl se om vi om 20 år kommer att titta tillbaka på OS i Milano och får jag kanske prata med någon annan då som har gjort samma raketmål och i en final mot Finland. Vi får väl se.
Ja, det vore kul om det skedde igen, absolut.
Ja, men tack så jättemycket Niklas för att jag fick prata med dig. Heja Sverige såklart, och så får vi hoppas och hålla tummarna för att Sverige går långt under OS.
Ja, det får vi göra. Tack så mycket.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.